Välkommen till Ridklubben-podden. Hej Beckis.
Hej Gry.
Ska vi göra lite annorlunda den här gången?
Kul.
Vi brukar alltid inleda avsnittet med att vi sitter och pratar lite, du och jag, bara om var i hästlivet står vi då?
Ja, exakt.
Vad tänker vi på nu? Det var en grej vi sa innan vi spelade in förra gången att vi skulle prata om, som vi aldrig pratat om, och det var tömkörningen.
Ja, men Mia.
För innan vi började spela in, vi bara, vi kan prata nu med tömkörning för det är så kul. Ja. Och sen gjorde vi inte det alls. Nej. På sen. Det kan vi göra nu.
Ja.
Men vi blandar in dagens gäst redan på en gång. Välkommen till Ridklubben-podden, Annis.
Tack snälla. Tack för att jag får komma.
För Annis är ju en kompis till mig sedan gammalt. Och som vi nu också har stött på varandra igen. Så vi tänkte, vi bara väver ihop allting på en gång, eller hur?
Ja, det låter jättebra.
Ja. Och kort bara om... Du och jag träffades för många, många, många år sedan när jag blev medryttare på din häst Frasse.
Mm. Och det är en himla massa år sedan.
Ja, det måste vara alltså innan Nicky fanns, va?
Ja, alltså det var ju när jag stod på Djurgården, eller hur? Du började rida honom på Djurgården.
Ja, och sen flyttade du till Lidingö och då hängde jag med dit.
Exakt, och sen var jag en sväng i Vallentuna. Och sen...
Dit hängde jag inte med.
Nej. Och sen är jag ju tillbaka på Djurgården.
Just precis.
3 år tillbaka.
Och för hästintresserade i Stockholm nu omnejd, så Annis hade en hästbutik som låg på Kungsholmen som heter Stockholms hästbutik.
Mm.
Och som sen flyttade till Östermalm, men som nu tyvärr har stängt.
Precis, stängt.
Vilket är tråkigt. Men Annis har nu gjort en helt ny affärssida inom hästsporten som jag inte, det här kanske är jättevanligt, ingen aning. Men jag tycker att det är jättespännande, och det är Stockholms häst- och ryttarservice.
Mm.
Som ska vara roligt att prata med dig om, bara så här, hur man kan hitta nya sätt att verka i ridsporten tycker jag är kul.
Ja, men verkligen, alla nya affärsidéer och kreativa människor är ju inspirerande,
ja,
om inte annat.
Så det är det vi vill prata med dig om.
Roligt.
Men så du väver vi ihop hela försnacket och liksom pratat med Annis i det här, eller hur?
Jättekul.
Så nu får du fråga Rebecka något, Annis.
Ja, men jag var lite nyfiken på, för du driver en ridskola.
Ja, sen snart ett år tillbaka.
Mm. Och hur är det?
Nej, men det är väldigt roligt. Alltså jag har varit på den här ridskolan sedan jag var 7 år.
Så din mamma har drivit,
exakt, den innan. Mamma äger anläggningen och har drivit ridskolan. Nu ska de sälja anläggningen. Och då ville de börja avveckla och då ville de lägga ner ridskolan. Men då när mina elever började ringa runt för att se vad de kunde få plats istället. Då var det bland en tjej som är 11 år. Då ringde hon runt och då sa de hon kanske kan få plats när hon är 25.
Oj.
Och då kände jag bara så här, nej. Alltså det är för... sorgligt.
Mm.
Att alla de här barnen inte ska ha någonstans att ta vägen. Mm. Och vi ligger väldigt centralt, så att de rider kanske en dag i veckan men hänger hos oss 6 dagar i veckan.
Mm. Det blir mer som ett fritids.
Verkligen, verkligen. Och då kände jag bara så här, nej, jag måste prova. Våga ge en chans. Så då frågade jag mamma Anna-Karin som äger anläggningen om jag fick då hyra anläggningen och driva ridskolan vidare tills vi vet när och hur det blir sålt. Så då fick jag det. Så då tog jag över 1 juli förra sommaren.
Och så du driver det fram tills någonting annat bestäms?
Exakt. Mm. Så mitt arrende pågår nu till juni 2026.
Men
så
du vill inte fortsätta sen?
Jo, absolut. Ja,
så men det är ett alternativ i...
Ja, men det beror lite på vem som köper anläggningen, såklart.
Mm.
Men nu tänker jag verkligen så här att jag
ska göra...
För
det kan vara så att en privat köpare och vill göra någonting annat med det, eller vill bedriva ridskola med på ett annat sätt än vad du vill. Det kan också vara så att kommunen köper och då ska väl det vara någon offentlig, eller jag vet inte hur funkar det.
Ja, men precis. Köper kommuner, då ska det ske av upphandlingar. Och så. Nej, och nu tänker jag bara så här, jag ska göra det här så bra som möjligt. Dels för att också visa för kommunen att ridskolan där verkligen behövs och vad den faktiskt gör. Så det, nej, men det är jättekul.
Det gör att det är oumbärlig.
Exakt. Mm.
Hur ska man göra det?
Alltså när det gäller ridskoleverksamhet är jag inte säker på hur man ska göra, men jag tror att du gör ett jättebra jobb.
Ja, men det är väldigt utmanande men också väldigt roligt, och jag försöker tänka så allt som man stöter på kommer jag lära mig så himla mycket utav. Men sen har jag ändå haft lite så här, inte kanske tur, men man har träffat på bra människor under resans gång som har man har sagt väldigt kloka saker som har hjälpt en på vägen liksom. Så det är jättekul.
Men man märker också lite grann på, eller det vi har pratat om i alla fall, när, om det har varit en verksamhet som har varit exakt likadan och samma i så många år, att små förändringar kan vara så himla bökiga för så många. Alltså bara som att, nej, men vi byter hovslagare, eller vi byter träningsdagar från tisdagar till onsdagar, så blir det så här, nej, men det har ju alltid varit.
Okay. Ja.
Och jag tror inte att, utan det är lite som när man flyttar också, när man går igenom alla de här lådorna, bara, varför sparar de här gamla teckningarna, eller varför har vi kvar de här? Ja, men för de har vi alltid haft, eller?
Ja, men precis. Jo, men så är det ju såklart. Som att det är mycket samma kunder som är kvar sen innan, så är ju det är lite av en utmaning såklart. Men sen tror jag också så här, dels så skapar man ju förändringar för att man tror på dem. Men sen försöker jag också tänka så här, jag kommer också göra misstag och fel, och att man provar nya saker som kanske inte funkade på det sättet som man hade tänkt sig eller önskat, och då får man ju antingen backa tillbaka eller prova någonting nytt. Så typ, man, jag är i alla fall lite rädd för att våga prova nya saker.
Fast det är nog det som är tricket.
Men jag tror också, så att jag har verkligen sagt till mig själv att jag måste våga prova och våga göra fel.
För hur är det, du är ju nu tillbaka på Djurgården, Djurgårdens ridskola.
Exakt.
Och där är det ju privathästar, några få privathästar, men också mest ridskolehästar.
Mest ridskolehästar.
Det är i grunden en ridskola.
Exakt.
Men också några privata. Men, och hur ser ägandedelen, alltså vem är det som äger och driver, och vem är det som, är det kommunalt eller är det privat? Eller
nej, det är ju privat. Det är Anna Lindroth, eller familjen Lindroth. Och de, vi hade ju 100-årsjubileum förra sommaren, så de har ju haft det hur länge som helst.
Och då är inte förändringar det som står högst på menyn?
Nej, kanske inte. Men just nu är en del förändringar faktiskt. Vilket är jättekul. Att det är liksom, det är lite små saker som görs som i slutändan blir större grejer. Men mycket till det bättre. Och att man vågar testa. Och sen att man också vågar gå tillbaka och säga nej, det här blev inget bra.
Nej.
Vi kanske inte ska göra så här, men vi testar det.
Ja.
Eller så blir det jättebra. Och då är det bara så här, halleluja, vi köper det här. Så att, nej, det är kul. Det är roligt, det är kul att stå någonstans där det också händer lite nytt.
Ja,
och man kanske kan vara med och påverka lite.
Är du mer engagerad och påverkar på anläggningen någonting?
Nej, egentligen inte på papper. Men när man är där så mycket som jag är så blir man nog lite involverad i allting ändå. Mm. Vilket är roligt. Eller jag uppskattar när folk vill höra ens åsikt. Och jag är ändå en kund som står där. Och vem ska man fråga om inte kunderna?
Mm.
Så att, nej, det är roligt. Väldigt kul.
Vi ska prata om sammanhållning och laganda och klubbanda sen också, tänkte jag. För det, det är ju du jättebra på att få en känsla av. himla inte med ögonen. Jag ser. Men på anläggningen då som du har, Rebecka, så finns det också ridgymnasium. Och där finns en lärare som heter Mia som är fantastisk. Som vi båda har tagit hjälp av med att tömköra våra hästar nu. Hon är så himla bra. Det är så roligt. Vi har haft avsnitt om tömkörning här sen innan också med Karin. Vi har pratat mycket om tömkörning.
Ja.
Det är så roligt att se när Mia tömkör. Hur hon visade mig. Hon tömkörde Kassira och hon visade med nyanser bara.
Mm.
Hon sa, jag vill ju att hon går där. Och så gör någonting. Och så sätter hon huvudet i en position. Hon är ju mer bekväm här. Och så visar hon, det handlar om någon decimeter hit eller dit. Men sen hamnar vi där. Jag bara, det där kan inte jag. Alltså jag kan ju ha tömmar och få dem att springa runt. Och styra omkring dem och få dem att liksom få lite stöd på yttertömmen kanske.
Ja.
Men det där är någonting annat. Jag kan inte det där.
Det är en konst att kunna tömköra. Och jag är så imponerad över folk som kan det. Jag håller precis på att försöka lära mig. I och med att jag hjälper till med en pony som är så liten att jag inte kan rida den.
Ja.
Då behöver den tömköras. Och det är inte min starka sida. Men när folk gör det och det ser så här enkelt ut. Och hästen trivs och allting bara funkar. Och jag fattar ingenting hur de lyckas. Jag är jätteimponerad av.
Ska hyra in Karin. Och Karin är också
otroligt. Ja, Karin också.
Som vi har poddat med. Hon är jättebra på det där.
Ja.
Mm.
Det är samma sak där tror jag. Att så här, man måste ju träna. Alltså det är som med ridningen, man måste ha många timmar i sadeln för att bli en bra ryttare. Och det är ju lite samma med tömkörningen, ska man bli bra på det då måste man göra det mycket.
Mm.
Liksom. Men jag tycker också att det är jättekul med Mia, för att jag har också tömkört lite själv. Men sen är också, jag hinner liksom inte varje dag med allt, och då tänkte jag att då blir tömkörningen en bra grej att ta hjälp med.
Mm.
Så hade jag inte sett hästarna nu på ett tag, men så nu när jag går på kryckor och inte kan göra så mycket så var jag tittade när hon tömkörde. Och det är också häftigt när man ser den här skillnaden från några veckor sedan tills nu, när man bara, men gud, det har hänt hur mycket som helst.
Ja.
Det är lite som när ett barn växer och man inte träffar barnet på en vecka. Man bara, men gud. Så det var väldigt, väldigt roligt.
Oh, och sen så rapport från hästarna. Mm. Jag har sett Neo har varit ute och tävlat. Neo som vi ägde tillsammans förut som vi har sålt. Han var ute och tävlat och gjorde bra ifrån sig nu.
Ja.
Hoppar felfritt och glatt. Jag får rapport från Anki att Salsa trivs som fisken i vattnet.
Oh, så
roligt. Han står på Öland. Vi sålde vårt stor Salsa till Öland och hon trivs jätte, de älskar henne.
Ja, de vill ha en till, de vill ha en klon.
De vill ha en klon, de skulle ha varsin Salsa. För hon, och de var, hon hoppar lite och ut och busar lite. Och hon verkar ha det toppen.
Det är också härligt när det blir bra.
Ja.
Alltså när de trivs i varandras sällskap.
Verkligen.
Och Måns, han har fått en superhage.
Ja, vad bra. Måns var en shetlandsponny som vi sålde tillsammans, som köpte en Neo, stora tävlingshästen. Han har hållit på smitit lite, visar det sig. Men nu har han fått någon dunder.
Ja, de har byggt ett dunderstaket.
Men hur, nu har ni ju sålt alla hästar, höll jag på att säga. Men
har vi inget tillsammans?
Några kvar?
Nej, inte tillsammans. Nej.
Okay.
Du har ju Khaleesi och Kaliber.
Ja, och Kingston.
Och Kingston, ja.
Och Zorro. Och Edward.
Ja, du, det ja, räcker.
Det är ett gäng.
Och så ridskolan.
Och så ridskolan.
Men är det mycket unga hästar?
Ja, men där. Jag har Khaleesi, ett stort tillsammans med min mamma.
Mm.
Hon fick ett föl, Kingston, som är 3 nu. Han är tyvärr jätteliten, så han får gå i hagen. Vi har ridit in honom, men vi visar inte honom för att han är så liten. Så att han kommer.
Hur liten är
han? Ja, men typ 1,50 kanske. Så att jag tror att det är ingen idé. Alltså när de är sådär små och inte riktigt utvecklade, så tycker inte jag, det kostar för mycket pengar att visa dem om de ändå inte får någon bra bedömning. Men mamman växte också väldigt sent, så att jag hoppas att han kommer växa i kapsel lite senare.
Och hur stor är mamma?
Hon är typ 1,68 nu kanske.
Mm.
65 eller 68. Men hon är också lite grävre, så hon upplevs liksom inte liten. Nej. Att rida. Men så det är de två jag har. Och sen så har jag Kaliber tillsammans med en annan tjej, Therese. Och så han är lite äldre läromästare och ska lära, bara läromästare åt henne. Och hon, ville ha, hon var lite sugen på fler hästar. Och då sa jag att jag har inte tid och jag skulle operera mitt knä och det sådär. Så då köpte vi ett, jag älskar ju Sino. Som Björn Svensson, ungaste verkstaden, rider. Jag tycker den ser helt magisk ut. Och då hittade vi ett föl förra året som är efter Sino Cadento. Jag gillar Cadento också. Så då köpte vi den. Men den blir ju 1 nu i år. Den går ju också bara i en hage. Men den är gigantisk. Alltså när den och min 3-åring går bredvid varandra så ser de typ lika höga ut. Och sen så köpte Therese också en 2-åring, Edward. Som också går i Marie. Så alla, vi har alla i Mariefred. Så då kan man åka och titta på dem lite ibland.
Gud vad härligt.
Nej, men jättehärligt. Det är också lite roligt. Jag tycker det är kul att följa deras utveckling. Jag vill inte rida in dem själv och sånt. Men jag är gärna som en liten fluga på väggen och titta på.
Jag är också inblandad i 2 unghästar.
Ja.
Som är 4-åringar i år då. Som vi köpte i höstas. Jag och Sylve och Ulrika Hedin köpte, gick ihop alla 3 och köpte 2 unghästar.
Ja, det var nu när jag såg att det var på gott.
Jag var träffande.
Ja, exakt.
Jag har inte träffat dem i verkligheten förut.
Nej, vad mysigt.
Den ena står i Tranås och den andra står på Gotland. Och sen så var jag på Sylves Ivans 50-årsfest. Och då, då kom han klacken som vi kallar, som han kallas. Han kom dit så vi fick bara få se honom i verkligheten. Klappa på honom och se honom hoppa där. Det var jätteroligt. Alltså, han var också, alltså, vet, man ändå har sett filmer och sådär. Mm. Och så får man se honom i verkligheten. Så bara, ha, ser han ut sådär? Och, gud vad trevligt. Det, och du vet, man får som en helt
är tanken att de ska tävla dem i år som 4-åringar?
Det vet jag faktiskt inte. Det där lämnar jag med varm hand över till de som vet bättre. Jag tror kanske att den ena ska nog kanske inte göra, det vet jag inte. Den ena tror jag är.
Vi har aldrig varit på ungdomschampionatet. Vi har också en 4-åring som står hos Björn. Mm. Som håller på att utbilda den. Och eventuellt går, man vet ju inte än. Alltså jag är också så här, hästarna får bestämma det själva. Men då vi borde åka dit.
Ja, ja, det hade varit roligt. Det hade varit. Och du har Ville.
Jag har Ville.
Berätta om honom.
Ja, oh, gud. Ja, Ville är, vad är han nu? Han är 15. Så jag har haft honom i 8 år. 8,5 år. Köpte honom från Sara Granqvist när han skulle fylla 7. Och då var han fortfarande hingst. Jag skulle absolut inte köpa en 6-7-årig hingst. Men min förra häst som du då var medryttare på, han bröt ju benet i hagen. Så hux flux hade jag ingen häst. Och då tänkte jag att jag ska nog ha en hästpaus, för jag har haft häst sedan jag var 14. Och sen gick det väl ungefär en månad och då kom min dåvarande sambo och sa att jag vet att du kanske inte ska skaffa, om, för min skull ska du kanske inte skaffa en till häst. För det är största konkurrenten på min uppmärksamhet och din tid. Men jag tror,
för detta sambo sa det.
För detta sambo. Men jag tror verkligen att det vore bra för dig om du tittar efter en ny häst. Och då gick det ungefär en månad och sen kom Ville. Men då åkte vi runt och tittade. Jag tog hjälp av en tjej nere i Skåne och vi var över i Danmark och tittade. Och det var jättesvårt för att jag var ju så nöjd med det jag hade. Och sen hade det liksom ryckts bort.
Mm. Frasse var otrolig.
Frasse var
jättesvårt. Ja, så fin.
Så det var jättesvårt att leta efter en ny häst för att jag hade ju liksom redan det jag ville ha. Så jag var ganska så här putt och ointresserad och hade med mig min kompis och jag vill inte rida den där, sa jag. Ja, men det här är pinsamt, Annie, sa. Då får jag rida, liksom. Ja, rid du, sa jag. Och sen så näst sista hästen när vi skulle åka hem. Då står vi och väntar vid ridhuset och så är jag lite så här, vad är det här, vad är det vi ska se nu då? Ja, men det är en snart 7-årig hingst. Men jag ska inte ha en hingst, säger jag. Ja, men titta på honom nu bara. Så. Och så kom de gåendes med honom, liksom 100 meter bort. Och jag fick liksom total bara så här, shit, det där är ju min häst, liksom. Vad gör jag nu? Jag ska inte ha en hingst. Men det där är ju min häst. Så det var verkligen så här kärlek vid första ögonkastet. Men sen kanske man också ska säga att kärleken är blind. Jag köpte nog någonting som jag inte riktigt visste vad jag köpte. Sen älskar jag honom och tycker att han är fantastisk, men han är också jättejobbig ibland, ska jag vara ärlig. Så att jag kanske inte riktigt har kunnat använda honom till det som var tanken.
Vilket var
nej, men alltså, jag tycker ändå att det är kul att tävla, alltså på en hobbynivå.
Hoppning eller dressyr?
I hoppning. Så jag tänkte att det här gör jag också lite för att det är roligt. Men han är mycket sådär från dag till dag. Så att ibland tycker han också att det är superkul. Och då är han som en liten Ferrari. Och sen ibland så känner han att nej, det var inte hoppning idag på schemat.
Så Annis är inte rädd för när det går fort?
Nej.
Man, över fälten. Och det är någon,
nej, det är roligt.
Det är någon cross and pay. Och det
exakt.
Och gärna undan.
Ja.
Sånt där är jätteroligt.
Ja.
Det brukar han också för det mesta tycka. Jag har varit på så här terrängläger med honom och tagit fälttävlingskort och allt sånt där. Men vi har aldrig startat något. Men det är också en häst som är liksom rädd för vattenpölar.
Ja.
Men jättekul, för att jag också fått honom att hoppa ner i vattnet och hoppa upp och allt sånt där. Skyggar ändå för vattenpölen på vägen därifrån efter träningen. Men alltså jag tror att hästar kan ha funktionsvariationer precis som vi människor. Och han har definitivt ADHD. Alltså alla gånger. Så man får liksom jobba med vissa delar med honom och man måste vara väldigt konsekvent. Och det är jag ganska dålig på, för det är lite tråkigt att vara den här som alltid är sådär, nej, nu ska vi göra så här. Och så tänker man, ja, men vi gör lite så här idag. Men det går inte på honom, vilket jag vet. Så jag vet ju om det. Men,
man vill kunna flexa ibland.
Ja, men man vill ju det, för man vill vara den där lilla snälla ibland och bara ha mysigt och inte vara den som sätter regler och säger att nej, det ska vara i boxen och det ska vara si och så, men ja.
Vad händer när du inte är i boxen?
Då gör väl han lite som han känner för det.
Ja.
Ja.
Då tycker han att han kan bestämma då nästa gång. Om du fick bestämma en gång, då får han bestämma nästa.
Exakt. Ja. Men sen är han är ändå i grund och botten väldigt snäll.
Ja.
Och inte speciellt hingstig.
Ja, han är hingst fortfarande?
Nej.
Nej.
Men
eftersom att han var det så länge.
Ja.
Men kastrerade du honom innan du tog hem honom?
Exakt.
Eller?
Ja. Alltså jag ägde ju honom i 12 timmar innan han åkte direkt till. Han gick igenom besiktningen och sen åkte han direkt till Helsingborgs djursjukhus och blev kastrerad. Men som idag går han ju med våran D-pony. Min dotter Bianca har en D-pony, Gessi. Och det är ju ett sto. Och det är inga problem.
Den okay, enda det är ändå gången, fascinerande.
Ja, men den enda gången, vi stod ju ute i Vallentuna i några år hos en god vän till mig. Och det var aldrig något problem att ha dem med Hagen tillsammans. Och sen flyttade jag tillbaka till Djurgården. Och då helt plötsligt får jag ett telefonsamtal där det är så här, vill jag upp och klättra på Gessi? Mm. Och jag bara, va? De har ju gått i samma hage i 3 år, vad har hänt? Men då är det liksom brunstiga ston i hagen bredvid. Och det satte igång honom.
Mm.
Så då fick vi liksom dela på hagen.
Jag kom på det nu också, där du stod i Vallentuna, den gården var en sån gård som jobbar jättemycket med barn med olika funktionsvariationer, eller hur?
Mm.
Det borde vi ha ett helt avsnitt om.
Verkligen.
Människor som, alltså hur man kan använda hästar i terapi på olika sätt, för det är också det är ett helt eget avsnitt.
Jättespännande.
Mm.
Och väldigt stort behov av.
Mm.
Verkligen, verkligen.
Vi släppte upp Casiro och Milan häromdagen.
Och det gick bra.
Det gick jättebra.
Mm.
Inga problem. Det fanns gräs.
Ja, men dels gräs.
Ja.
Och sen Milan känns ju inte hingstig.
Nej, alltså, han har gått med stund tidigare också.
Ja.
Men jag tror att hon har aldrig gått med någon.
Nej.
Så jag, du,
då hon, känns det en liten snäll vallack. Det känns som ett perfekt första kompis.
Hon behöver bara titta på honom. Han bara, okej, jag går hit.
Och det vi gjorde, jag bytte bara hage.
Ja.
Så att det inte var stom bredvid.
Nej.
Eller närmast. I alla fall inte de brunstigaste stona. Och då peppar, så har det inte varit något problem.
Och det på när hon är aldrig brunstig?
Alltså hon är nog brunstig, men det märks inte på henne.
Nej, bra, stor. Ja.
Alltså hon är väldigt obrunstig. Alltså ja. Det märks inget i humöret och hon är väldigt jämn. Ja. Det är liksom världens gulligaste.
Och du har ju haft den här jättehärliga hästbutiken som heter Stockholms häst.
Mm.
Som, varför jag säger härlig, för att jag vet inte om... Jag tyckte den var härlig innan vi lärde känna varandra. Mm. För det var alltid någon så här fin, skön soffa. Den var så här fint inredd. Det var som ett vardagsrum med massa hästprylar i.
Mm.
Inte som det kan vara de här lite större butikerna. Att det bara känns som mediemarkt med hästsaker, om du förstår vad jag menar. Men nu har du inte den längre. Men parallellt med att du hade den butiken så startade du något som heter Stockholms häst- och ryttarservice. Vad är det för något?
Ja, men alltså, det började som en... Egentligen så började det för... Åh gud, hur gammal är jag? Jag är 44, jag måste tänka. Yeah.
Jag kan inte bekräfta.
Född 79, yes. Det här började egentligen när jag jobbade som barnflicka åt familjen Skarsgård. När jag var 18.
Och de har du bytt blöja på Alexander Skarsgård?
Nej, Alexander är ju äldre än vad jag.
Ja, okej.
Okay. Jag har bytt jättemycket på pannkakor.
Har du bytt blöja på Bill?
Nej, men på Walter.
Ja, okej.
Okay. Alltså Walter var 2, Eija 4 och Bill 5 när jag började. Och Eija är ju en liten, eller var en hästtjej. Så att hon hängde med mig, eller det gjorde även Bill och Walter, till stallet väldigt mycket. Och sen när hon fyllde 9, tror jag det var, så fick hon min dåvarande ponny. För jag hade kvar min ponny. Mr. Jimson. Så hon fick honom och var ute och liksom tävlade de första tävlingarna på honom och sådär i lätta klasser och jag åkte med och så. Och redan då fick jag frågan, är det här någonting du kan göra mot betalning av folk?
Mm-hmm.
För att man kände sig, åh jag kanske inte, man har fler barn, man har jobb eller man, whatever som tar tid.
Man kan som förälder kanske inte ha en aning om hur man ska handskas med hästar på en tävlingsbana. Exakt. Eller som du säger, det är någon som har fotbollsträning. Eller...
Ja, exakt.
Man kan inte klona sig själv.
Precis. Och då tänkte jag, det här är ju kanske något man kan göra. Det här finns ju ett behov liksom. Och då startade jag en egen firma. Och sen blev jag gravid. Och sen kräktes jag i 10 månader nästan. Mm. Så då blev det ingenting med den grejen. Det rann liksom ut. Men sen för 2 år sedan, sen, ja, däremellan har jag haft en dotter som har tävlat och gjort det med henne och åkt runt och så. Och sen för 2 år sedan så fick jag en fråga från en familj i stallet på Djurgården. Deras dotter ville ut och tävla om jag kunde hjälpa dem. Och då tänkte jag, ja men alltså det här är ju samma business som jag redan var inne och liksom tassade på.
Du bara, jag har det här bolaget redan.
Ja, exakt. Men jag tänkte, men då ska jag liksom också göra det ordentligt. Då startar jag liksom ett aktiebolag och så gör jag det ordentligt. Och så ser vi vad som händer. Så därifrån är det liksom. Och sen har det blivit mer och mer. Och det är ju därför butiken tyvärr har fått stänga. För att tiden finns inte. Och det kändes lite som att vi kanske också var lite klara med butiken. För att vi hade gjort det i nästan 15 år. Och det här andra som jag gör nu känns ju... så otroligt mycket roligare just nu. Men allting har sin tid.
Men och då, det, när du är på jobb, när du jobbar du då, då, om jag förstått det rätt, du har en eller två, du har någon eller några fasta kunder, ska man säga, som du hjälper på mer eller mindre på heltid med att ta hand om ponnysarna. Ta hand om, se till att de, vad gör du? Se till att de, har du hand om skoschema? Har du hand om, liksom, har du hand om all rulljans?
Allt, egentligen. Ansvaret liksom, för dem. Det är en familj som jag har liksom, som heltid. Och sen det andra är liksom mer kanske tävlingsrelaterat. Liksom. Men allt från att så här, det är ekviterapeut, det är kiropraktor, det är träningar, det är hovslagare, vaccinationer. Koll på FI-passen och vanliga passen och alla regler och lägga upp en tävlingsplanering, men tillsammans med föräldrarna, anmäla på alla tävlingar, allt egentligen. Och så blir ponnysarna sjuka så är det mig de ringer. Då är det jag som är där med föräldrarna oftast, ja. Men ändå att det är liksom huvudansvaret. Så att man, kanske om man inte heller kan allt det här från början och vet alla de här sakerna som behövs i en ponnys liv och för att kunna tävla och rida.
Och nu har ni ju ponnylag också i Allsvenskan. Då är du lagledare för hela laget.
Ja,
ja.
I division 1. För sen har vi faktiskt ett lag i division 3 också. Men det är inte jag lagledare för. Det är Marianne.
Och de håller på att göra skyltar och banderoller och härja. Och det går bra också i Allsvenskan.
Ja, men ta i trä nu. exakt. Ja, men vi har ridit första och andra omgången och vi har vunnit båda.
Kul, grattis.
Mm. Men de gör mitt jobb lätt. Det är fantastiska.
Och alla det som, vi träffas ju ute på tävlingar där också. Och båda heter Andrea. De båda tjejerna som du jobbar mest med. Mm. Sen är ju flera i laget förstås.
Mm.
Men alla när man träffar er och dem, alla är så glada och trevliga. Och det känns som att ni har bra sammanhållning.
Men jag tror
det vi var lite inne på också, så här, som vi pratade om innan också. Så här, hur får man till den där bra klubbsammanhållningen? Framförallt tjejerna kanske.
Ja, men jag tror också att det är för att vi är ju så involverade i varandras liv till vardags också. Så det blir ju som vi brukar kalla det för, att det är liksom stallfamiljen. Alltså det är ju... Någon behöver hjälp med någonting och du hjälper mig till med det. Och någon liksom, ska du åka hem sen? Ja, men då kan jag köra den där. Och, alltså det blir som en härlig stallfamilj även till vardags. Så det är så självklart. Och då lär man också känna barnen på ett helt annat sätt. Man märker om de har en dålig dag eller om de är nervösa. Eller någon är ledsen eller någon är trött. Och, alltså det blir också lättare för mig. Och märka det snabbare än om det är ett barn som jag bara träffar någon gång ibland. Så ja, men det är väldigt kul. Det är jätteroligt. Det är fantastiska barn faktiskt.
Vad roligt. Men jobbar du liksom i stallet där då på eftermiddagarna? Eller hänger du där privat för att du är där och tar hand om din häst också? Eller?
Ja, men det är det här som det blir lite diffust. Men jag lägger ju liksom in mina hästar. Det är ju det som är så lyxigt. Att jag kan lägga in mina hästar i det här. För att det kanske är som i eftermiddag. Då ska jag ut och rida med två barn. Men då rider jag ju min häst. Eller en av deras ponnysar. Men jag kan ju liksom lägga ihop det. Och göra det tillsammans. Så det är det som är så fantastiskt kul. Eller som Andrea som jag då hjälper mycket. Hon har ju ridit våran ponny ganska mycket. Innan hon skaffade den här C-ponnyn som kom nu då.
Och en bra första ponny in i det för...
Ja, det började faktiskt med ridskolehästen Walter för 2 år sedan. Och det var inte lätt, ska jag säga. Det var verkligen kämpa från början. Liksom. Han är 21, tror jag, eller någonting. Och har en liten räv bakom örat. Så det var inte lätt alla gånger, men det var en bra början.
Man lär sig också så otroligt mycket på de ponnysarna som inte bara gör ryttarens jobb lätt.
Och sen har då liksom Gess i våran ponny som vi kallar lite för vikarien. Hon har fått hoppa in och vikariera lite då. Så då har Andrea tävlat henne en del. Och hon är ju mycket, mycket piggare än den andra som hon är van vid. Och sen kom hennes fina D-ponny Jimbob. Så då rullade hon dem båda vid sidan om varandra. Och sen så kom den här lilla C-ponnyn som hon tävlar väldigt mycket nu för ungefär 2 månader sedan tror jag. Och då var det nog fantastiskt att hon hade fått ha Gess innan som var väldigt pigg. För det här är en riktig liten rallyräka. Men det är också det här att man då lär sig från de här olika ponnysarna. Och jag tror att det är jätteviktigt att rida olika.
Men tränar du dem också?
Nej, de har fantastiskt duktiga tränare som de tränar för. Andrea tränar ju för Amanda Landeblad som har varit med i eran podd. Jag är mer att självklart är jag där om det behövs och kan hjälpa till en dag om de inte har någon att rida för och så. Men de har tränare som håller i liksom träningsbiten.
Så är du där och peppar och pushar bara?
Ja, men sen är det ju viktigt till exempel att jag är oftast med på de här träningarna. För jag
kör du också till träningarna?
Det gör jag också.
Ja. Mm.
Men jag vill ju vara med och höra när de tränar, för jag måste ju veta vad säger tränaren. För att jag vill också kunna stå och säga samma saker på tävlingen.
På framridningen.
Exakt, ja. För jag kan ju inte komma och börja säga någonting annat. Då kommer de ju stackars barnen bli jätteförvirrade.
Mm.
Också viktigt att man uttrycker sig på samma sak så att de förstår. Och är jag inte med på träningarna, då får jag oftast väldigt mycket filmer. Så sitter jag liksom och tittar och lyssnar. Och för att kunna hjälpa dem så bra som möjligt så vill jag veta var är de någonstans. Har det hänt något på sista träningen? Är det något som... vara svårt? Behöver vi liksom tänka lite extra på någonting och så? Så det gör jag för att kunna hjälpa.
Jag fattar inte, för att få din energi. Alltid så, också så här peppig och positiv. Det var någon gång på någon
tävling. Men det är ju så kul! Ja,
det var någon tävling som vi var på, jag kommer inte ihåg, det var jättelänge sedan, när någon av dina kunder hade tävlat. Och kom ut. Jag kommer inte ihåg om de hade fått ett pet eller ett stopp eller det var någonting. Och så har man Anis ropar, men det var jättebra fram tills dess! Toppen! Vi alla var jättenöjda och klappade händerna och var skitglada. Ja. Fast du vet, en annan hade kunnat vara besviken. Eller du vet. Eller om man hade jag kommer inte ihåg, det var någonting som hade gått snett. Men så här, skit i det, fram tills dess.
Ja, men man måste ju fokusera på vad som är bra.
Ja.
Ta med det som är bra. Liksom. Det är det här som också kanske är, vi var på tävling på Sundbyholm nu för några veckor sedan. Och sen så var det en jättebra runda. Men det blev två tidsfel. Vilket är liksom
rättligt.
Ja, men i det här fallet så var det också på den lilla rallyräkan. Och det är jättekonstigt att den får två tidsfel. Men alltså, jag kände ju bara när hon kom ut. Halleluja! Det var liksom första gången med liksom kontroll. Alltså vi hade hittat bromsen. Och det var ju det som var så fantastiskt bra. Skit i de där tidsfelen. För man kan ju liksom inte gasa om man inte har en broms. Så jag tyckte att det var en jättebra runda. Men det kanske är jättesvårt när man är 12 år och tänker att ja, det var en jättebra runda. Jag hade två tidsfel. Men de där runderna måste man ju göra för att sen få de här ännu bättre runderna. Så dagen efter, då gjordes det en ännu bättre runda där man kände att okej, jag kanske bara behöver röra lite på fingrarna. Jag behöver inte ta en lika stor förhållning som jag gjorde igår, utan jag behöver bara ta lite, men man måste ju hitta det där. Och då var det en kanonrunda och det blev en vinst. Men de här andra runderna måste ju göras för att komma till de här ännu bättre runderna. Mm. Och det är svårt. Det är jättesvårt när man är där precis, man kanske ser så här, men alla kompisar blev ju placerade, eller det gick bra för dem, de hade inga tidsfel. Men det är resan som är hela resan till målet som är hela grejen.
Liksom. Verkligen.
Uh-huh. Men det är svårt att förstå.
Ja, speciellt kanske om man är barn. Yeah. För barn är också...
Många märker... vuxna också.
Ja, absolut. Men för att barn upplever jag lever lite mer i nuet. Mm. Alltså man tänker på mina barn. De kan inte heller... De kommer inte ihåg vad de gjorde för en vecka sedan. Och de kan inte heller tänka vad som ska... Alltså de är väldigt mycket idag.
Mm.
Men jag tänker också att det är bra om man får lära sig tidigt att... Så här, i resan som är kul också, inte bara den tävlingsdagen och den vinsten, för att de är också väldigt få jämfört med alla andra dagar, så får man dem att uppskatta helheten, så tror jag också att det är ett...
Jag tror man uppskattar vinsten mycket mer.
Absolut.
Eller den här underbara, behöver inte vara en vinst, det kan vara en fantastisk runda även om man inte blir placerad, men att man uppskattar det, att så här, shit, det satt, allting funkade.
Ja.
Liksom. Det är också en jättehäftig upplevelse.
Gud ja, och det tror jag också skapar det här livslånga intresset.
Exakt, att det fortfarande är roligt.
Exakt.
Och det finns något att sträva efter och man är aldrig fullärd. Och... Men sen måste man få vara besviken. Man måste få vara besviken och man måste få vara ledsen och man måste få älta. Alltså verkligen. Det är liksom, jag tycker att vi brukar säga att man får, vi har en grej att man får komma ut och man får vara så här jäkla bajskorv eller vad sjutton som helst. Vi brukar säga, ta en svärdom, säg det. Och så säger vi det bara högt 5 gånger. Och sen bara, nu har vi fått ur oss det, nu liksom ältar vi det här, men nu går vi vidare.
Mm.
Nu släpper vi det. Alltså man kan ju inte ändra någonting som redan har hänt, men man kan ändra det som kommer. Det tror jag är viktigt. Men att man också får vara ledsen. Man får gråta, man får vara arg och förbannad, man får känna saker. Det tycker jag är viktigt.
Jag tycker att det är så roligt att du har kommit på den här alltså, affärsidén. Som jag använde ju den. Det var ju någon dag här när Nicky skulle tävla. Nicky är här och praoar, så hon är i rummet också och pekar på henne. Men Nicky skulle tävla och det var start klockan 10 på morgonen, tror jag, en fredag. Jag jobbar ju. Hon var ju fri i skolan, men hon fick ledigt.
Var lite krass.
Men jag kan inte åka dit, det går inte. Alex kan inte åka med henne på tävling, för han kan inte, han kan inte det. Även om man skulle vilja kunna ställa upp, men det går liksom inte med, när ska hon göra i ordning, när ska hon börja rida, när ska hon ta att det händer, och jag kan inte låta henne vara ensam heller, för händer någonting. Och då ringde jag ju bara så här, kan, och då tajmade du så du kunde rycka in och hjälpa. Det var ju fantastiskt, det löste ju verkligen hela den morgonen, och Nicky hade en skitbra upplevelse. Och det var...
Vad roligt!
Ja,
vad...
Nej, men
jag med!
Ja, vad bra. Men jag tänker att så här, det skulle kunna inspirera. Vad mer skulle man kunna, om man vill arbeta med hästar och med ridning? Det här är ju en grej som andra också kan göra. erbjuda sig. Eller som jag tror du skrev på Instagram någon gång för länge sedan, så om någon behöver en häst som ska köras till veterinären, eller om det ska köras så här, om man, jag vet inte, vad mer skulle man kunna hitta på om man vill liksom göra nya affärsområden i hästvärlden?
Men om det kommer nya kunder, om man ska kalla dem för det, eller att de kommer och frågar om man har tid, då brukar jag också fråga liksom, vad är det du behöver ha hjälp med? För att man kan ju egentligen hitta på, alltså mitt företag växer ju allt eftersom liksom. Jag visste ju inte riktigt, var det bara den här tävlingsbiten vi skulle börja med, för det var ju så det började. Men jag menar, nu är det ju liksom allt från att jag rider ponnysarna, för barnen kanske har jättemycket skolan, eller man hinner inte, eller man blir sjuk, promenerar, eller i bästa fall tömkör. försöker vi. Det går så där, men vi jobbar på det. Men allt från att också det här då, ja men vi behöver hjälp. En familj har haft hjälp med att planera tävlingssäsongen. De har köpt en pony och hur mycket är okej att tävla? Vilka klasser är bra lagom för vårt barn? Vilka tävlingsplatser är trevliga och bra att börja med? Man kanske inte ska åka till Sundbyholm det första man gör. Då kan det ju bli jätteläskigt. Det är så stort och det är så mycket. Och vart ska man? Vart går man banan? Var rider jag fram? Liksom? För det är väl också det som är viktigt, att ska man ta hjälp så tror jag att det är bra att ta hjälp i början, så att det inte blir en negativ upplevelse. För att tävla är ju kul. Eller det är ju därför man gör det. Man måste ju inte tävla. Alla vill inte tävla, och det är också helt okej. Men om man vill tävla så ska det ju vara roligt. Och om man då åker en första tävling och inte vet hur lång tid man ska ha på sig, man vet inte att man kanske ska visa vaccinationspasset för att man har hamnat på vaccinationskontroll. Massa olika regler som finns som man inte vet om. Och då kan det ju bli någonting som är jättestressigt och tråkigt och negativt. Och man vet ju själv om man är med sina föräldrar att man lyssnar kanske inte alltid på mamma och pappa. Och det blir ingen rolig upplevelse.
Nej.
Jag tror att det där är en fantastisk affärsidé. Och jag tror också, som du säger, att det kan ju växa till vad som helst. Alltså bara hästen till veterinären, eller planera träningar, eller bara få hjälp.
Också och just det går uppstarten. Bra för dina tjejer, hörru. Det gick fort från lätt C till medelsvår A, måste jag säga.
Ja.
Alltså, det vi har väl en fråga om ponnyer också, men också ridutvecklingsmässigt. En av Andreorna vann i Jönköping?
Ja, precis. Hon vann det här sist. Det var som en
Agra Pony Trophy.
Nej, det var som en liten extra finalklass. Jag har ju inte varit på...
Jo,
på
men det var väl finalen. Hallå, jo, Nicky.
Det var ju finalen. Ja, men det var någon sån här omhoppnings...
Det brukar vara det i tävlingar.
Ja, men...
Det är då man vinner, du vet.
Ja, men det var någon extra...
Tidsomhoppningen i stora arenan. Det var väl finalen. Exakt.
Ja, men det var något som en extra... Jag förstod. Ja, ja. Det är det här, alltså alla kupper och
hon vann.
Ja, men det gjorde hon.
Och har nu startat medelsvår A. Det är ju faktiskt jättehögt och svårt. Vem bestämmer när det är dags för att byta klass och gå upp och säga, är det du då som får ansvaret?
Nej, det är egentligen...
Får du bromsa dem eller får du pusha dem?
Nej, men det är egentligen tränarna som gör det.
Ja.
I samråd med mig och föräldrar.
Ja.
Att vi tillsammans där. Är det dags nu?
För hur funkar det här? Om föräldrarna blir pushiga, bara, jo för fan, nu, de ska upp och hoppa ännu högre. Och
alltså det är nog barnen som är mest pushiga i det här fallet. De vill så otroligt mycket.
Ja.
Vilket är super, super kul. Så det kanske är de man ska egentligen säga, ja men nu kanske vi ska rida de här klasserna lite och få lite erfarenhet och lära oss hur det är att rida en trekombination och en vattenkrav.
Kommer ni vara på prins Carl Philips på Friends i höst?
Det kommer vi vara.
Ja, ja kul.
Eller alltså, i min drömvärld är vi där.
Du kommer stå vid insläppet och stå där. Blir du nervös när de tävlar?
Ja, det blir jag. Det blir jag.
Mer och mer ju högre blir det, eller har det alltid varit?
Nej, det spelar ingen roll höjd. Alltså, jag är nervös ändå. Det är jag. Alltså, jag är mest nervös när Bianca tävlar faktiskt, fortfarande. Det är ju fruktansvärt vad man... Alltså, det är, gud.
Det här kanske också är bra att föräldrar kanske inte alltid ska vara med när ens barn tävlar heller. Nej, och därför man kan byta barn ibland.
Exakt, och det är det här som är så bra. Men det var också roligt för att Bianca inte tävlat på jättelänge. För att hon tar studenten nu och har mycket att göra. Det är därför det har varit så bra att Andrea då har kunnat tävla vår ponny istället. Så den har ändå varit igång och hoppat och ridit och så. För jag tycker det är lite en waste annars på en trevlig ponny. Men om det finns en annan liten glad pilot som tycker det är kul så är det ju fantastiskt. Men sen hade vi Kristimmefärshoppet ute på Djurgården, vår årliga tävling. Och då så frågade jag Bianca om hon skulle vara med, för jag tänkte annars kan ju Andrea ta henne. Nej, men jag ska nog vara med, sa hon. Det är hemma, jag behöver inte åka någonstans, lite kul, jag är med. Och det var jättelänge sedan hon tävlade sist. Och det var en lång dag, vi var där från så här 6:30 på morgonen och hon skulle rida 6:30 på kvällen. Och lagom till att hon ska rida så börjar det regna. Och du vet, ja, men hon var inte jättepepp. Och jag var lite så här, jo det här kommer bli jättekul. Och så här, nu kör vi bara. Och ska vi gå in i ridhuset och rida fram? Och hon bara så här, nej, nej mamma det ska vi inte. Ge mig ett par lurar. Jaha, så här, ja okej, gav henne ett par lurar. Jag rider ut en sväng. Jag bara, men ska vi inte rida fram i ridhuset? Och du vet, lite du vet, avsackningar, igångsättningar, hålla koll, liksom öka, se att alla knappar sitter. Nej, jag rider ut. Så hon red ut i regn med hög, bra musik i lurarna, galopperade.
Man inte ha.
Hon hade en lura, okay, så att hon fortfarande hör. För det har jag också sagt, man får inte. Men om du har en, ja, så kan du liksom ändå höra. Okay. Och sen är hon ju 18, så att hon får ju göra vad hon vill. Så hon galopperade runt kanalen med bra musik. Och kommer in och liksom, du vet, pannluggen åt alla håll och kanter, går in, tar några språng på framhoppningen, går in och sätter sen en kanonrunda. Och jag kände bara så här, ah, nej men jag kan ju bara vara tyst och gå hem. Hon behöver inte mig. Men det är också det som är så skönt, för att hon var liksom så där, nej men det här vill jag göra.
Ja.
Så här kör jag. Och alla är olika.
Mm.
Men då är jag ju van med de här mina andra duktiga elever som
gör som du säger.
Som gör som jag säger.
Och hon kanske behövde det just den dagen bara. För att det var regn och det var sent. Exakt. Och hon bara känner så här, nej, ska jag gå in och rida? Min energi kommer bara säga till hästen att vi har ingen lust med det här.
Precis. Och då är det viktigt att man bara, men hur peppar man sig själv?
Exakt.
Och där är ju alla olika.
Mm.
Men då måste man hitta någonting som funkar.
Ja.
Hur peppar du dig de här tröga dagarna?
Nej, men alltså, jag tycker att det är så himla roligt. Det var så lustigt för att nu i helgen så, eller förra helgen så hade vi då Kristimmefärshoppet, så att det var liksom tävlingar hemma då på Djurgården som inte jag var med på, men vi hade ett allsvenska lag i division 3 och vi hejade på dem och det var så mycket att fixa och vi hjälpte till. Och sen, det var torsdag fredag och sen på lördagen så var det ju då andra omgången i allsvenskan på Runsten. Och sen så vaknade jag på söndagen och tänkte så här, vad är det jag ska göra nu? Nej, det är ingenting idag. Det är inga tävlingar, det är inget liksom. Och då blev jag helt så där, jaha, lite besviken. Så ska jag bara gå upp och rida vanligt. Vilket sen är jätteskönt att göra. Men man blir lite adrenalinjunkig för att det är så roligt de här tävlingarna och grejerna, utflykterna vi hittar på eller träningarna. I söndags var vi på Runsten och hyrde deras gräsbana för att testa att hoppa på gräs första gången med ponnyerna. För det har ryttarna, ponnyerna har gjort det men inte ryttarna. Och bara det är ju också superkul att åka och göra en sån grej. Då kom Amanda dit med sin ena häst som också behövde tränas på gräs.
Så det var, vänta, Amanda, de andra heter Andrea, jag tänkte om du har tre nu.
Så att jättekul. Men det var så roligt just att jag liksom vaknade och var så där nästan besviken över att det liksom, fasken, det är ingen tävling idag.
Och vi träffades också på en tävling på, i den här, vad heter den, orten på V som du tävlade, som jag alltid glömmer bort, vad heter den, inte Van, vad heter det, Nicky? Där vi stötte på varandra där du hade haft dem på läger på landet.
Precis, vi hade läger förra sommaren.
Precis.
Ja.
För då tar du med dig tjejerna och ponnysarna till något landställe och...
Nej, men då var du på Jakobsberg, där Amanda är.
Aha, okej, det var där ni var, jag fattar.
Så ponnysarna och barnen, de var 4 stycken. Det var ju då...
Men du gjorde ditt egna ridläger med dem?
Ja, jag gjorde det tillsammans med den ena mamman då.
Okej.
Så då hade... Men Amanda tränade tjejerna. Och sen så hade vi hade lite utflykter och ja, men du vet, badade. Och de är ju roliga också, för så fort det var ledigt och inte ridning, då tror jag att vi var liksom 5 timmar i sträck på ridbanan ändå. För då hoppade de hindren fast utan ponnisar. Det bara hoppades och hoppades och hoppades. Och det skulle vara kombinationer och det skulle vara allt möjligt. Så att ja, det var mycket tid på ridbanan. Men jätteroligt. Gjorde en massa olika saker. Och Amanda är en fantastisk tränare. De tyckte det var superkul. Och sen avslutade vi med som en liten typ pionjamp. Där de kallade sig för Stockholm Broken Hearts. Och tävlade mot det osynliga laget. De är så snabba så att man inte ens hinner se det.
Ja, perfekt. Mm. Och hur ser sommaren, hur ser liksom planerna framåt ut nu? Vi siktar på Carl Philips.
Mm. Men första siktet är SM.
SM?
Mm. Det är första.
När, var, hur?
Ja, alltså det är ju ett medelsvarkval kvar. Som behöver göras. För Andrea Tam. Och då blir det i sådana fall SM. Med C-ponnyn.
Ja.
Mm.
Är SM på Sundbyholm i år?
Nej, Henriksdal.
Det är Henriksdal i år.
Nu i Skåne.
Just det.
Mm. Så.
Och det är när vi är i Skåne. Då kommer
ja, men
vi
det var ju det jag sa.
Ja,
när vi träffades.
Det är när vi är där.
Exakt.
Mm. Då ses vi där.
Så jag hoppas det vore så roligt ja. I sådana fall.
Gud vad roligt, det ser vi fram.
Ja, verkligen, det håller vi tummarna för. När är kvalet?
Ja, det kanske jag inte ska säga högt, för det kanske blir...
Men är det inom liksom, innan midsommar?
Ja, så det är ju vilken egentligen medelsvår A-klass som helst.
Ja, okej.
Okay. Det som är kvar att göra är att rida en medelsvår A-klass med max 8 fel.
Okej. Okay.
För då är man kvalad.
Då är man kvalad till SM.
Mm. För det är 2 felfria medelsvår B och en medelsvår A med max 8 fel.
Ja,
då är man kvalad.
Exakt.
De här reglerna alltså.
Nej men vet du, det är så mycket regler.
Och prins Carl Philip är ännu svårare att komma med.
Ja men prins Carl Philip är ju, alltså det Andrea Tam är kvalad till, det är ju semifinalerna.
Ja.
För att om du vinner med det så B, vilken som i landet, så är du direkt kvalad till prins
Carl. Då får man det här gehänget.
Och då ja
får man
precis, vara med och det är till semifinalerna. Och sen är det 4 semifinaler.
Ja.
Och
sen, vad sa du? Och så samlar man
ja,
poäng där.
Exakt, ja. Exakt. Och det är ju, jag tror att det är 4 C-ponnysar och 4 D-ponnysar.
Alltså, ja. Ja, det är jättesvårt.
Och så från hela landet.
Ja,
alltså,
men
det är så många människor som...
Men det vore så roligt.
Ja, verkligen.
Ja.
Men som sagt, det är väldigt mycket regler och kupper. Jag säger säkert jättemycket fel. För det är så mycket att hålla reda på.
Ja. Och det där, det är det du får betalt för nu.
Ja.
Det är perfekt, så ringer vi Annie sen och frågar när hon har tagit reda på. För jag fattar ingenting. Alltså, nej, men, SM är det konstigaste. Det är det konstigaste
jag vet, men det är den här resan som också är kul. För man lär sig ju. Men det är också det här att man får ta det lite på flyen. För att det är... Ha, hoppsan, oj då. Typ första den här vinsten i medelsvår B. Då var det bara så att vi rider i medelsvår B-klass. Och shit, vad roligt. Det blev en vinst. Och då var det så här, ja men då får ni ett sånt här gehäng. Jaha, alltså...
Ja.
Vad betyder det då?
Det var som en och det hade vi ändå läst på. Men alltså just då,
man
tänker ju inte på det. Utan man tänker bara att det ska vara roligt under tiden. Ja. Sen är ju det som en sån här extra bonus. Att det är en superrolig grej att göra. Men ja, det är ju lite det. Man lär sig på vägen. Det är resan, som sagt.
Vad tänker du? Är du inspirerad? Eller vad tänker du, Rebecka?
Nej, kul. Ja, jag tycker att det låter jätteroligt. Det ska bli så otroligt roligt att följa er. Jättekul. Och jag tänker också att vi skulle behöva ett gäng av... Anis i stallet.
Alla stall behöver en Anis.
Verkligen.
Vi håller uttryck på Andrea Tam och Andrea Brodin.
Bodén.
Jag säger fel varenda gång.
Mm.
Brodin är en annan.
Mm. Och sen lilla laget.
Bodis och Tammis och laget.
Och Tammis. Ja. Och sen hela... Ja.
Och sen så lycka till med häst- och ryttarservicen framåt. Man vet aldrig vad det där kan bli.
Det är samma sak där. Det växer. Alltså, det kommer upp nya grejer hela tiden. Det är bara jätteroligt att försöka lösa vad folk behöver hjälp med.
Eller? Ja, verkligen.
Det är och kul att man förstår att man kanske ska ta hjälp, tänker jag.
Verkligen.
Så att det blir bra.
Verkligen. Tack snälla för att du ville komma.
Tack,
det var väl inte så läskigt?
Nej, det var inte läskigt alls. Jag är en babbelmaja. Jag babblar om något som jag tycker är kul, så tycker jag att det är väldigt inspirerande och roligt.
Ja, superskoj. Tack ska du ha.
Tack snälla.